God kväll, välkomna till Radio Nordfronts 401 avsnitt. Vi sänder live söndag den 8 mars och vi kommer att köra till ungefär klockan 22. Ja, Simon heter jag och ikväll har vi med Martin Saxlind och Andreas Ljung. God kväll.
God kväll.
Salam aleikum.
Sena, och vi får se om Tobias kommer kanske, men Andreas, vad kallar vi han? Johansson eller Holmvall? kommer inte ikväll, det är därför jag är programledare. Vi ska prata om Iran ikväll och kriget förstås för det mesta. Vi har väl lite andra nyheter också som vi kanske hinner med. Att kommentera. Det var en händelserik vecka. Vill också påminna då förstås som vanligt om donationer. Nu går det igen att donera via Swish 070-073-8064 är numret. Och betalningsmottagare Anders Gudmarsson. Men alla pengar går oavkortat till Nordfront och Nordisk Radios verksamhet. Man kan posta kontanter till Nordfront box 52 772 22 Grängesberg också. Kan man skriva gärna också Nordfront då, så att vi vet vad det gäller och gärna ett meddelande. Det finns också på nordfront.se/donera instruktioner för hur man donerar via kryptovalutor. Och i slutet av avsnittet kommer vi förstås som vanligt att tacka alla som har donerat och läsa upp alla meddelanden eller frågor eller vad det nu kan vara. Om det finns några sådana. Ja, men ska vi prata lite tredje världskriget? Är det tredje världskriget? Grabbar, vad tror ni?
Typ, jo, kanske. Jag ser att man kan göra argument för att det är tredje världskriget i alla fall.
Det beror ju på hur länge Iran orkar stå emot, eller om det drar ut på tiden så kan det bli det, men det finns ju en risk att det liksom blir över på några veckor som sist förra året. Mm. Men om det drar ut på tiden och typ Ryssland dras in och så där mer, så är det ju, alltså det är ju redan krig i Europa och sen där, och så är det lite två allianser som inte fullt ut är i krig, men på olika planer är det ändå.
Mm. Ja, men ja, precis. Det är en viktig poäng. Och jag tror, är det totalt 8 länder som har attackerats på olika sätt av Iran? Nej, vänta.
Det kan vara mer till och med om man räknar alla gulfstater.
Ja, jag tror det är 8 länder totalt med Iran inräknat där det har skett attacker. Det är något sånt i alla fall. Det är ganska många länder. Så att konflikten har ju spridit sig ganska snabbt förstås. Och det beror ju på att USA har intressen och militärbaser i olika länder. Och i Cypern var det väl en brittisk flygbas som attackerades för att den skulle användas av amerikanerna. Sen har du ju också ett lite potentiell stor konflikt, eller vad man ska kalla det, på den amerikanska kontinenten. Du har ju Grönland som USA säkert kommer att attackera förr eller senare. Plus att Trump har meddelat att Kuba är nästa land som ska få regimskifte. Det här har han ju varit ganska tydlig med.
Ja, Israel har börja mjuka upp inför Turkiet.
Det också, ja. Turkiet är det nya Iran.
Mm.
Så...
Men vill de verkligen ta Turkiet samtidigt som Iran? Det verkar ju rätt.
Nej, efter Iran blir det nog i sådana fall. Men det kan det nog bli svårare att få USAs hjälp då, eftersom det är ett NATO-land. Men vem vet hur länge NATO ens existerar? Det är ju också en sån här grej som är väldigt, väldigt öppen just nu. Väldigt, väldigt öppen. Det är ju ganska lustigt det här, hur bara för några veckor sedan så var flera europeiska NATO-länder så fruktansvärt bekymrade över USA, hur de betedde sig och såna här saker. Och sen när de attackerar Iran, då ställer de sig snällt i ledet och bara och backar aggressionerna. Det är väldigt intressant att se. Och det är ju det som är lite trist i det här, att i tredje världskrig så kommer Europa att bli stora förloraren, garanterat. Men en annan sak som jag tänker typ så här, som gör att det här har potential att bli någonting stort, det är om man bara tittar på, vad ska man säga, geografin och handelsrutterna i Mellanöstern. Persiska viken. Du har ju då på ena sidan dels Saudiarabien och så de här andra små gulfstaterna som är jätterika på olja, superhögteknologiska länder, extremt viktiga för USA:s imperium. De köper olja därifrån och de här länderna använder oljan för att återinvestera i amerikansk ekonomi och sånt. Det är ju typ bara öken. Öken är jättesvårt att försvara. Du har liksom högteknologiska städer. Jag läste någonstans att deras sätt att få vatten, det är att de har såna här anläggningar som är ganska avancerade, som tar bort saltet från havsvatten och sånt. Skulle de förstöra så skulle det snabbt bli väldigt mycket kris. Handeln genom Hormuzsundet där är ju mer eller mindre blockerat. Och det gör att det är svårt att få ut olja, svårt att få in mat till de här länderna. De producerar ju ingen egen mat. Det är ju bara öken där. Så de importerar ju en stor del av sin mat.
Och det där skapar ju också problem, för då får de ju sluta utvinna olja och sånt. Och när man stoppar sådana industrier så tar det tid att få igång dem igen.
Mm. Ja, men precis. Och det kan ju bli panik där om det att det blir dålig tillgång på vatten. Tänk dig bara tanken på att men du, det kanske inte finns dricksvatten riktigt. Mm. Och det finns jättedåligt med livsmedel. Då kan det ju lätt bli panik där. Och de är ju väldigt, alltså det är ju som bara öken. Jag tänker att öken är ju i princip omöjligt att försvara. Och nu har ju Iran gjort några attacker mot de där länderna, men det skulle ju kunna ske mycket fler attacker som skulle göra stor skada på världsekonomin på olika sätt.
Det skakar ju redan lite på börsen och sådär.
Jag såg det, jag har ju utlovat nu att det ska vidga sina attacker, eller som mål för attacker. Det ska börja slå mot ekonomiska intressen och infrastruktur också.
Sa inte presidenten i morse att de bad om ursäkt till grannländerna och sådär, eller?
Ja, men det var specifikt mot det här amerikanska och israeliska intressen. Men den här kurdpresidenten säger också lite allt möjligt. Han sa ju att i teorin så är Hormuzsundet öppet, men omständigheter gör så att skepp har svårt att passera igenom eller något sånt.
Mm.
Som väldigt, väldigt...
Ett tag var ju tal om att kinesiska och ryska båtar typ skulle släppas igenom, men inte andra liksom.
Ja.
Det är mycket som är oklart, och man får ju se hur det utvecklar sig över tid. Det är ju också fråga, vem får slut på missiler och missilförsvar och sånt först?
Ja, det är ju en annan sak. Alltså, vi vet ju att USA:s lager är begränsade, speciellt med tanke på Ukraina.
Mm.
Men den, alltså, vi vet ju inte exakt hur det ser ut i Iran.
Nej.
Men förutom att vi har hört av Iran.
De har ju fördelen att de liksom, deras land ligger ju där, så de har ju sina industrier och allt. Tills de är, om de inte sprängs sönder liksom, så kan de ju fortsätta att producera och mat ut rätt så snabbt.
Vi har ju sett bilder där iranier skjuter raketer bara direkt upp från marken. Alltså, det är ju jättesvårt att hitta sådana platser att slå ut. Alltså, det är ju bara om man har uppdaterad underrättelseinformation, detaljerad och uppdaterad underrättelseinformation.
Men... man borde väl kunna se en del med satelliter.
Ja, men jag undrar om det ens går ändå. Det är ju lite svårt att avgöra. Krigets dimma ligger ju tjock över allting för tillfället. Men i alla fall såg jag att en bas, just som en missilbas i bergen, som de bombar både under 12-dagarskriget och som har blivit bombat typ 2 dagar i rad nu på senaste tiden, så är flygmissiler bara som ingenting ska ha hänt ut från berget.
Mm.
Och sen har de mycket så här typ, vad säger man, decoys på engelska. Mark Enoch visade någon film där de hade ritat en helikopter på marken och så bara bombas den av amerikanerna och så ser man bara hur liksom helikopterns konturer ligger kvar för att det inte är en riktig helikopter som går i bitar och flyger iväg utan det är ritat marken.
Mm. Och så har de också köpt uppblåsbara pansarvagnar och helikopter från Kina.
Mm. Men man kan ju tänka sig att iranierna har förberett för det här under lång, lång, lång tid. Att det här ska ske förr eller senare.
En av få saker som Orange Man inte ljuger om är väl att de har förberett sig i 47 år.
Jo, nej, men jag menar, vem annars skulle anfalla Iran förutom Israel och USA på det här sättet? Det har ju som varit oundvikligt. Det har ju varit nära flera gånger. Det har varit prat om flera gånger.
Jo, förra året slog de ju till. Liksom, så man...
och då fick de öva lite grann. Ja. Hur det funkar. Det blev som en övning. Alltså iranierna använder ju så här billiga drönare jättemycket. Massor med billiga drönare som flyger så här långsamt och sådär. Men fienden har ju inget val annat än att skjuta ner dem. Så de måste ju använda den här jättedyra luftvärnsammunitionen gång på gång på gång på gång på gång på gång på gång. Och sen vet vi att de har ju så här hypersoniska robotar och såna här saker som de kanske inte ens bara använda. Så det kan ju vara så att de börjar med att använda alla de här billiga sakerna som de kanske i princip har ett oändligt lager av. De är jättelätta att tillverka. Tills amerikanerna kanske inte har så mycket försvara sig mot och då tar de fram de mer avancerade. Jag vet inte. Men faktum är ju att det är en kamp mot klockan här. Det iranierna behöver göra det är att stå ut alla de här attackerna så länge som möjligt. Och samtidigt å andra sidan har ju USA som hela tiden måste tänka på världsekonomin och såna här saker. För det är ju en annan sak också. Jag menar Iran, till skillnad från guldstaterna så är Iran så här berget och har mycket bördiga områden och kan producera livsmedel. De har även ett eget internet. Det var ju en sak, de slog till mot flera såna här Amazon datacenter där de har molntjänster och sånt. Och det gjorde att åtminstone en viktig stor bank i Förenade Arabemiraten, deras tjänster gick ner och så. Och Amazon och Google och Microsoft, de har väl en del sådana där datacenter i de här länderna. Och de här länderna är också mycket mer beroende av internet. Men Iran har ju utvecklat eget nationellt internet som de till exempel användes av under de här protesterna som var när de stängde ner internet. Då hade de ju fortfarande det här interna kommunikationssystemet igång som gjorde att polisen och militären och sånt kunde kommunicera och myndighetsfunktioner, alltså basala grejer och sånt. Så att Iran är ju mer verkar ju förberett sig på det sättet också, att isolera sig på olika sätt, att försörja sig själv på olika sätt än vad länderna runt omkring är.
Men... Alltså där dumma arabstaterna har ju bara tänkt på att USA ska skydda dem.
Ja.
Men USA finns ju ingenstans nu när det regnar bomber över dem.
Ja, de är ju i Israel och försvarar där kanske.
Jo.
Och det visar ju också hur begränsat deras lager av ammunition är. Alltså att de inte... Eller det blir ju för ett stort område att försvara.
Mm. När USAs närvaro i Mellanöstern verkar ha varit en enda stor Potemkin-kuliss.
Mm. Jo. Nu läste jag också att på grund av det här, alltså det som sker i Persiska viken nu, alltså man kan ju se att det är en massa skepp som står stilla, så det är ju problem. Exakt om det är full stopp eller om vissa skepp får komma förbi och sådär, det verkar ju väldigt oklart.
Det verkar ju som att enstaka båtar typ så här passerar och alla, det har ju sett lite olika ut under veckan typ, men det är ju folk, de vågar ju inte chansa många, utan de står och väntar och sen kanske det är någon som eller har fått grönt ljus på något sätt, men de flesta har ju liksom bara stått still och kanske fått vända om och sådär.
Mm. Och nu har det spekulerats i, och jag tror till och med Trump har sagt att vi kanske ska måste skicka in eskorter, alltså att hjälpa oljetankers och sånt att komma ut. Om man ens överväger en sån sak så måste man ju vara extremt desperat.
Det låter nästan som dumt prat, för då kommer man ju extremt nära Irans fastland så att de kan säga svärma drönare över båtarna. För amerikanerna har väl hållit sina hangarfartyg och sådär lite på håll så att de kan nå Iran med sina flygplan och så, men inte är jättelätt att bli attackerade tillbaka typ.
Nej, precis. Alltså gör de det, då är det ju, då kommer de ju att bli attackerade.
Mm. Och det sägs ju typ att för att verkligen säkra upp det där sundet så behöver de i princip ockupera även den iranska sidan där för att kunna säkerställa att båtar inte blir attackerade om man vill.
Ja, mm. Ja, men det så blir det ju. Så blir det ju. Så att, det är ju en annan fråga. Kommer det att bli marktrupper i slutändan? Nu, vi har haft utspel från Trump i veckan att det kanske blir det.
På tal om det där liksom, alltså Iran har ju också skäl att vara förbannad och vilja tänka andas båtar, för USA sänkte ju något iranskt fartyg som hade varit på någon övning med, i Indien liksom, och var liksom borta på ett typ så här fredligt uppdrag. Och där fick ju alla typ drunkna. Man räddade inte besättningen som man normalt gör när man har tänkt ett fiendskepp.
Jag har hört att det bröt mot typ 400 år av sjöstid, liksom lagar om sjöstrids... vad fan heter det? Ja, sjöstrid kanske.
Ja.
Ja, naval laws eller
maritime,
ja. Ja.
Men... ja.
Ja, att man ska om man sänker ett fiendeskepp, då ska man rädda besättningen.
Jo.
Precis. Men det...
det är så här gentlemannabeteende, men det är liksom bortom den moderna amerikanska administrationens...
Ja, Pete Hegseth sa ju att det var politiskt korrekt. Att göra.
Att aha, okay, ja.
Nej, det var Steven Miller, den här juden.
Ja, var det han som sa det?
Som sa att vi tänker inte slåss mot politiskt korrekt mot Iran.
Ja, just det.
Det, det
sätter ju ribban liksom. Och, ja, det är en fördel om man plockar upp folk också. Då har man ju liksom krigsfångar sen. Men det där är ju bara liksom barbari.
Jo.
Mm.
Ja, det där kommer ju slå tillbaka mot dem. Om ett amerikanskt skepp blir sänkt.
Och det är, alltså, man får ju tänka också, liksom, Iran beter ju sig väldigt aggressivt, och de är ju sedan innan anklagade för att vara terrorister och liksom hot mot hela världen typ och så. Men man ska ju tänka liksom att det är USA som sätter ribban här. De mördar deras statschef genom en överraskningsattack mitt under fredliga förhandlingar. Amerikanerna har gömt soldater och militärbaser och flygplan och sånt runt om i olika gulfstater och sådär. Som de använder för att attackera Iran då. Så det är inte konstigt att de slår ut mot omvärlden på det sättet sen.
Ja, och det här med att de döda Khamenei så här på det här sättet. Jag har så väldigt svårt att förstå varför. Alltså vad syftet med det är. Trump har ju blivit själv utsatt för i alla fall 2 mordförsök på det här sättet. Han om någon är ju en kontroversiell världsledare. Om USA på något sätt fortsätter på det här att man kan använda lönnmord och kidnappningar av andra staters statschefer som någon typ av politiskt verktyg, då kommer ju hans egen säkerhet att bli drabbad så småningom.
Ja, det kan ju vara svårt att komma åt dem, men liksom en gång är ju ingen gång, men nu har de gjort det 2 gånger. Först Venezuela då, där de kidnappar Maduro, och sen nu när de slår här mot Ayatollan.
Mm. Ja, men det är ju så här, vem vill förhandla med USA i framtiden överhuvudtaget?
Nej, men USA vill ju styra genom liksom makt. Man vill inte vara älskad, man vill vara fruktad.
Jo,
om man i alla fall är Trumps policy att göra så. Liksom.
Ja, men Trump han tolkar ju alla som försöker förhandla med honom som svaga. Och så ska han då kidnappa eller mörda dem eller olika sätt. Det är ju det han gör.
Mm.
Helt enkelt. Så det är... Ja, väldigt märkligt. Men i alla fall, jag har ganska övertygande argument för att det här är början på tredje världskriget. Och det är ju också, kriget i Ukraina är ju ett amerikanskt krig. Nu är en president i USA som tycker att det kriget är över och det finns inte så mycket mer där att hämta, absolut. Men det är ju ändå ett amerikanskt krig i grund och botten. Ett amerikanskt proxykrig. Så det här tredje världskriget är ju typ det amerikanska imperiets, alltså det är ju på förfall, och det här är ett sätt att försöka stoppa det genom att slå vilt åt alla håll, attackera alla som verkar vara fiender och sånt. Och precis som kriget i Ukraina så kan det här också lätt bli ett kärnvapenkrig, för alltså både Ryssland och Kina har ju intressen i Iran, förstås. Kina köper väl mycket olja där, och Ryssland har ju ett ganska intimt samarbete med Iran också. Så att jag vet inte riktigt hur det här ska sluta. Alltså utan att de går in med soldater i Iran så kommer de inte uppnå sina mål. Inte det här med regimskift i alla fall. Det har jag väldigt svårt att tro. Jag vet inte riktigt hur det skulle gå till. Jag vet inte om det finns något historiskt exempel på att man har lyckats med det genom att bara bomba ett land. Och då är ju antingen alternativet att gå in med soldater eller bara fortsätta och fortsätta och fortsätta tills man inte har någonting kvar. Jag vet inte riktigt vad planen är där faktiskt. Trump säger att han ska välja vem som ska, vad heter, styra Iran framöver, men hur ska han göra det?
Nej, det kan han ju inte.
Nej, han kan ju inte.
Det är bara att titta också liksom hur Israel har haft problem i lilla Gaza med deras lilla befolkning. Och så jämför man så här Iran. Mycket mer människor och enormt mycket större område. Och de har ju ungefär samma mentalitet. Sen är väl palestinierna i Gaza lite mer krigshärdade kanske på grund av närheten till Israel och sådär, men det kommer ju vara väldigt svårt för USA att gå in i Iran. Det finns ju inget intresse från den amerikanska allmänheten heller. Stödet för kriget är väldigt lågt.
Jo, det är ju det. Och det är inte riktigt som Irak heller. Irak är också så här typ mest öken, men Iran, det är ju massa berg och grejer. Alltså det blir väldigt, väldigt knepigt.
Det blir mer, ja, man kan ju köra gerillakrig och sånt som i Afghanistan, och där förlorade ju USA över tid i praktiken. Ja,
det är som ett Schweiz princip i Mellanöstern.
Ja. Jo. Jo, alltså det blir ju, alltså det är ju extremt svårt. Och nu pratar man om att de ska använda kurderna kanske istället.
Ja, och det är ju kul, för USA är precis högt kurderna i ryggen och låtit så här islamistregimen i Syrien trycka tillbaka dem.
Ja.
Så kurderna har ju ingen anledning att så här fortsätta lita på USA. De är ju bara ett så här verktyg som används när det passar.
Det här verkar faktiskt som att kurderna vägrar nu också, i alla fall för tillfället.
Jo, men det är ju ett självmordsuppdrag, för att säga, ja, kurderna är ju liksom små jämfört med Iran i när USA dras ur, och då är kurderna kvar och sitter i skiten liksom, om de har gett sin där.
Jo, det är ju förståeligt om de vägrar, och gör de inte det är de idioter, helt klart. Men det här visar ju också lite grann att det finns som inget tydlig plan här. För att vad var planen först? Först skulle ju Trump typ förhandla med Iran.
Och förra året var det ju, ja, mission accomplished. Han har liksom stängt ner deras förmåga att kunna bygga kärnvapen i framtiden. Så hotet är över liksom.
Ja, exakt.
Det är ju det första. Och sen bara, nej men vi har ett hot igen och nu håller vi på att förhandla.
Nu håller vi på att förhandla. Och sen skickar han en massa krigsskepp till Iran och hotar dem. Och sa att ni måste göra en deal snart, annars kommer det här att hända. Och sen var det ju som att de blev förvånade över att Iran inte vek sig då. Och det var ju för att kraven var ju typ så här att de skulle avväpna sig själva helt och blottlägga sig totalt för Israel. Det kan de ju som inte gå med på. Det är så här, om ni inte tar bort era vapen så att vi kan attackera er, så om ni inte gör det, jo, så kommer vi att attackera er.
Men det är ju så här psykopatbeteende från USA, för de, alltså Iran har ju egentligen alltid haft som policy att de inte vill ha kärnvapen typ.
Ja.
Och så de vill ju gå med på det, men USA så här bråkar, och sen nu så här efter attacken då har ju höjdare inom amerikanska systemet sagt att problemet är att Iran liksom kan projicera styrka utanför sitt land, att de liksom har inflytande i Irak och att de stödjer Hezbollah och Hamas och sådär och så, och det är ju, ja, då är det just att, ja, de är för mäktiga, de har inflytande i sitt närområde, och det kan inte USA tolerera då. Vad fan angår det USA som ligger på andra sidan jorden för?
Nej, det är ju Israels grej.
Ja.
Det är bara Israels grej.
Jo, så det är ju att Iran är obekväma för Israel oavsett om de har kärnvapen eller inte.
Jo. Ja, men precis. Och så blev de förvånade då, liksom, uppenbarligen. Jag tror det var Witkoff som gick ut och sa att han blev så, att Trump blev så förvånad att Iran bara inte kapitulera över det här. Ja, okej. Okay, men då provar vi eskalera ännu mer. Då börjar vi liksom attackera. Då börjar de skjuta missiler och sånt mot Iran. Och döda Khamenei. Och så funkar inte det heller. Jaha, vad ska vi nu göra? Ja, då börjar man prata om kurder istället. Man börjar prata om att man ska kanske eskortera oljetank. Man, det är som ingen plan, du vet. Man räknar bara med att...
Alltså undrar om det kan... En tanke, det är ju typ att USA gick på sin egen propaganda, typ att de här protesterna tidigare år, de blåstes ju upp som jättestora, och Iran sägs ha mördat jättemycket människor enligt västerländsk media då, typ. Men antingen kanske inte protesterna var så stora, eller så var Iran väldigt effektiva med att få ut de som var pådrivande där, så att det inte finns något hopp om en statskupp. Men det verkar ju vara lite det som USA räknade med, typ att okej, vi dödar ayatollahn, så blir oppositionen moraliserad och regimen demoraliserad och det blir uppror i landet.
Mm.
Men det har ju inte alls riktigt kommit några tecken på det. De enda som så här,
nej, men snarare
låtsas som att det typ är så är ju folk i diaspora, iranier och judar runt om i västvärlden, som typ så här tackar Trump för att han räddar Irans kvinnor och så där, typ, fast i praktiken har de ju inte uppnått någonting politiskt alls i Iran.
Nej, de har
så
inte
det. Ja, konstigt.
Det har inte jag. Och det, jag stör mig på såna här politiskt korrekta kommentatorer i media och sånt som ska låtsas tycka att det här är fel med kriget, men som ska alltid tillägga att fast det är ju ingen som sörjer att Ali Khamenei är död. Han var ju en fruktansvärt människa och bla bla bla. Jaha, okej. Okay. Så, och vad har du med saken att göra? Det var ju det som var, alltså, de bombar ju Iran för att döda honom. Alltså, är det liksom är det på något sätt rimligt att man ska göra så, eller vad är grejen? Väldigt konstigt resonemang faktiskt. Och sen undrar jag vad är det som gör honom så fruktansvärt ondskefull? Vad är det han, förutom det här att de ska ha döda 300 000 demonstranter eller vad det är. Vad är det som är så fruktansvärt?
30 000 säger de.
Ja, 30 000. Jag menar, alltså, vad är det som är så ondskefullt?
No, ingenting särskilt förstås, men om det skulle vara allvarliga med det här skitpratet, så skulle det ju hetsa mot det här Wahhabi inavla araberna som USA och västvärlden i förlängningen är allierade med.
Ja, det är klart.
Jo.
Alltså, Iran är ju liberalt i jämförelse.
Ja, visst är det så.
Med många sunnistater. Så är jag bara som skitsnack och hyckleri.
Du har ju i det här lilla landet Bahrain. Det är typ ett litet kungadöme med en sunnikung Och så har han alla sina släktingar som olika ministrar och grejer. Och så är typ, eller större delen av folken har varit shia-muslimer i alla fall. Men de har tagit in en massa invandrare från Saudiarabien och så. De har ju, i det landet har de ju protesterat i omgångar hur mycket som helst mot styret. Som i princip är en diktatur. Och som har slagits ner hårt. Saudiarabien har skickat dit typ stridsfordon och grejer för att skjuta på vanliga människor. Ingen som bryr sig om det överhuvudtaget. För att det är ett land som är allierat med USA. Mm. Det är bara det handlar om. Alltså det är ju...
Sen finns det ju lite från vårt eget håll typ nationalister och invandringskritiker som inte gillar islam, och det behöver man inte göra. Men där är väl liksom min inställning att hur de styr sitt samhälle är deras ensak, och om alla folk verkligen var likadana och så, ja, då kanske det vore rimligt att kräva att alla ska ha samma samhällsskick och samma kultur och värderingar. Men om man verkligen tror att olika folkgrupper skiljer sig åt och så, då är det ju också så att olika kultur passar olika folk, och att de kanske trivs i sin kultur, och att vi inte ska tvinga på dem feminism och annat. Liksom, västvärlden är ju... vi är säkert bättre på vissa sätt och vi är sämre på andra sätt, men vi är i grund och botten en jävligt sjuk civilisation just nu, så vi ska ju inte så här lägga oss i hur andra organiserar sina samhällen. Det är inte...
Alltså, ska man välja mellan typ drag queen story hour och att en stor mängd kvinnor som hårar ut sig på OnlyFans, så att man att det har på sig en liten slöja, så tror jag att det var det sistnämnda faktiskt.
Jo, det är ju så.
Och om man, alltså ibland muslimska länder är ju Iran typ bland de mer progressiva, och det är ju inte bara islam där, alltså Iran styrs ju inte utifrån sharia, utan de har ju som en egen politisk revolutionär ideologi där islamsk lag spelar en viktig roll, men det är ju bara en del av det hela.
Ja, de har ju demokratiska inslag med presidentval och liknande, men
vilket fundamentalister fördömer. Alltså, många av de här muslimska brödraskaper och sånt, de tycker att Iran är en styggelse. Han vi hade som gäst i Radio Nordfront som var en fundamentalistisk muslim. Han hatar ju Iran.
Han var
sunni, men han tyckte ju att Iran liksom var... Visst, de är shia och så, men ändå liksom, det är ju inte alltså, fundamentalistisk islam på det sättet som man ofta föreställer sig. Det är det ju inte.
Nej, många sunni ser väl dem inte ens som muslimer.
Nej. Det är
bara som... Nej, han sa ju så att de var ju värre än judar och kristna typ.
Mm.
Ur hans extremistperspektiv.
Mm. Exakt. Så att, den typen av islam som... Alltså det är klart det finns dåliga saker i Iran, men det gör det ju... alltså, finns det något samhälle här just nu på jorden... De är bra egentligen. Alltså finns det något som är så här genombra?
Nej. Som vi kan säga? Och vill vi att USA ska styra hela världen och att vi ska ha liksom McDonalds-kultur överallt? OnlyFans och så vidare.
Nej, det vill vi inte. Ja, då har jag...
Nej, och islam är ju, vi behöver ju inte välja mellan liksom islam och USA, utan islam är inte ett alternativ för oss, men det är uppenbarligen ett alternativ för iranierna, och jag undrar dem att hålla sig där framför att vika sig för USA.
Och vill de ha något annat, så är det upp till dem som, alltså det är det upp till dem. Det är inte upp till Donald Trump. Alltså det är inte. Visst, han kan med våld tvinga på sin vilja på de här människorna, men sen då? Hur har det funkat? Hur har det funkat förut? Hur har det funkat med Irak? Hur har det funkat med Afghanistan, med Libyen, med Syrien och alla de här länderna som USA har krigat för Israels skull? Vad har hänt där? Titta bara i... Alltså Irak är en jävligt bra jämförelse. Hela det kriget byggde på en lögn. Det var bara Israel det handlade om. Israel ville ha bort Saddam Hussein. De attackerade... Irak. Massor med människor dog. Även massor med amerikanska soldater. De var där, alltså, nu vet jag inte, de var väl där i över 10 år i slutändan. Eller de är ju fortfarande där egentligen, även om kriget är över. Och så blev det Islamiska staten och hit och dit.
Jo, alltså det är jättekonstigt så här, typ man gick in för att Al-Qaida, som inte hade något med typ Saddam att göra, hade attackerat USA. Och massförstörelsevapen, lögner och sådär. Men sen i slutändan så är det ändå så här, Islamiska staten som är snäppet värre än Al-Qaida, typ, som dyker upp när USA är klara där, typ.
Ja.
Mm.
Det var lyckat resultat.
Ja. Och det är så.
Och det är samma Afghanistan. Man går in och sen direkt när man dras ut så tar talibanerna tillbaka landet.
Ja, det är klart. Nej, men det funkar ju inte.
Nej, alltså jag skulle nästan vilja säga att det är mer ondskefullt att försöka tvinga på ett folk sitt levnadssätt än att bara rätt och slätt utrota det.
Mm, ja.
För att skapa ett sånt lidande i generationer hundratals år framåt.
Ja.
Se på indianerna i USA som var på väg att bli utrota, men så kom det på att nej, vi ska civilisera dem och tvinga in dem i skolor och försöka leva som vita mannen, men det går ju uppenbarligen inte.
Nej, det funkar inte.
Och så andra aspekten i USA som slav. Först har man negaslavar och sen kommer man på att slaveri är dåligt, så ska man försöka integrera dem istället. Och man kan väl inte uttala sig egentligen, men alla lyssnare förstår.
Alla vet hur det är i USA. Ja, nej, men absolut, absolut. Nej, men det är rena vansinnet, det är dömt att misslyckas. Och allt det här för Israels liksom helt, alltså, storhetsvansinne. Alltså deras, alltså det är så sjukt, deras planer, alltså att de bara, det är bara det handlar om. Det handlar om Israel. Och en sak som vi kan gå över och prata om det också, som jag tror jag underskattar lite grann, alltså det här med kristen sionism. Man har ju som veta att det har varit en grej i USA som är ganska populärt och att det spelar viss roll. Men jag tror kanske att jag själv har i alla fall underskattat vilken betydelse det har. I veckan så kom det ju rapporter om att de har fått in över 100 klagomål från soldater där deras befäl har sagt sådana saker som att Trump är utvald av Gud och hjälpa Israel och att det här är Armageddon och att typ om vi bombar Iran så kommer Jesus att komma tillbaka och typ sådana här saker. Och de här idéerna är ju dessutom någonting som har starkt inflytande både på Pentagon och på Vita huset. Pete Hegseth till exempel. Han är ju en sån här dåre. Han stödjer ju judar i Israel som vill spränga Alaska-moskén, bygga upp ett tempel, ett judiskt tempel på Tempelberget och börja liksom skära halsen av jätter och grejer på ett altare. För att alltså det är en del av hans religion helt enkelt. Han tror att det är bra.
Är han troende? Han ger ju ett intryck av att vara rätt blåslig. Inte en sån som läser böcker.
Det behöver väl inte vara motsägelse.
Nej, jag tänkte säga att det följer väl hand i hand. Så vad skiljer honom från den här inavla israeliska ministern, Itamar Ben-Gvir? Utseendet.
Ja. Det är lite, alltså grejen är den att, alltså, och sen har de har ju, han har ju anordnat såna här bibelstudier i Vita huset då, med en pastor som heter Ralph Drollinger. Han är ju också en sån där, han är ju en sån som säger att Gud har förbannat alla fiender till Israel och sådär, och Israel behöver hjälp nu att uppfylla den bibliska profetian om Eretz Israel. Alltså att Netanyahu ska erövra hela Mellanöstern då typ. Och i den här artikeln på Nordfront så finns det ett citat i honom där han säger att den eskatologiska klockan mot Messias återkomst startar inte förrän Israel har återvänt till hela landet. Vi har ett klipp också från ett tal av en kvinna som är andlig vägledare i Vita huset. Vi kan ju lyssna på det, så kanske vi får en bild av vad det här handlar om. And strike and strike and strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the quarters of heaven. In the quarters of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka te de baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike ti di ashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now, Africa right now, from Africa right now, they're coming here, they're coming here, in the name of Jesus, from South America, they're coming here, they're coming here, they're coming here, they're coming here, from Africa, from South America, angelic forces, angelic reinforcement, angelic reinforcement, angelic reinforcement, pika hata anda ata, ora bata rata anda eke eke manda rasata, for I hear the sound of victory, I hear the sound of victory, I hear the sound of victory. 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 Ja, det här är alltså Paula White Kane heter hon.
Jag fick muta för att inte tog skratta liksom. Helvete.
Hon är anställd som Trumps andliga rådgivare.
Jag har bara sett några fina drumbeats som bakgrunden, så det är perfekt, perfekt låt i Epstein-imperiet.
Ja, det är ju det.
Ja, alltså, är hon någon form av kristen präst eller vad då?
Ja, pastor. Och hon är...
Inner ska inte ens vara präster, men...
Ja, bland de här, den här delen av kristendomen, så finns det inga sådana liksom bärar. Det är inga problem. Hon jobbar alltså åt Vita huset. Hon är alltså officiell, alltså statstjänsteman som andlig rådgivare.
Det är extremt jävla oseriöst.
Det är extremt oseriöst, men det är så här det funkar. Och jag börjar tänka liksom så här att både Israel och USA, för att jag menar, alltså, vi hörde ju också Tucker Carlson, jag vet inte om ni pratade om det förra veckan, Tucker Carlsons intervju med Trumps ambassadör i Israel. Huckabee, vad heter han?
Huckabee. Nej, jag tror inte att vi pratar om det.
Men pratar vi inte när du var med, Simon, eller veckan innan, tror jag.
Jag vet att jag pratar om det i Moströms, men...
Jo, men...
Ja, Mike Huckabee heter han i alla fall.
Jag tror inte vi pratade förra veckan utan veckan innan, för det var ju innan kriget hade börjat.
Jo.
Och jag hade inte sett intervjun då. Jag har tagit mig igenom större delen...
Ja, men det är sant. Vi har pratat om det förra veckan. Ja. Jo, det stämmer. Han är ju också tro på det här. Alltså, och jag skulle säga att de flesta säkert i Trumps administration tror på det här. Jag vet att vi pratade om det när Trump satt ihop sin administration den här gången, att det var förvånansvärt få judar, va? Speciellt med jämförelse med Biden, som ju hade något så här rekordmånga judar i sin, att ja, men det är i alla fall kanske inte jättemånga judar, men det är ju såna här istället, va. Och grejen är den att USA då, typ, du har alltså försvarsministern, du har Trump själv då. Jag vet inte om han har uttalat sig så här specifikt.
Trump är inte religiös heller liksom. Han är ju den mest materialistiska, ytliga och så här världsligt orienterade personer man kan tänka sig. Typ.
Men oavsett om han personligen är religiös eller inte, så är det ju han använder sig av de här.
Ja, det är en del av den republikanska basen. Och, ja.
Han har stått i Israel i parlamentet och läst ur Bibeln, och vi hörde just hans officiella andliga rådgivare, hans egen pastor, hans ministrar, hans krigsminister som det kallas, Pete Hegseth, en fullständig dåre. Mannen han skickar som ambassadör till Israel, en fullständig dåre så här. Så USA, liksom Israel, håller ju i princip på att vara teokratier. Och egentligen är det ju samma religion. De tror ju på samma sak egentligen. De här dårarna i USA, de anser att judarna är ett gudomligt folk som i princip ska dyrkas. Och judarna i Israel, de tycker precis samma sak. Båda anser att man ska utvidga Israels gränser i Mellanöstern, en gudomlig plikt och ett löfte från Gud och allt vad det nu kan vara. Alltså, det är ju egentligen samma religion. Det är bara det att ena versionen i Israel, den är för judar och den andra är för gojer. Eller hur?
Mm, exakt.
Så det USA är ju, har ju uppenbarligen blivit en teokrati. Alltså det här med hur AIPAC finansiera valkampanjer och sånt där, det är ju en del av saken. Att de har massa pengar investerade i politikerna i amerikanska kongressen och att varenda kongressledamot har en egen AIPAC-person som kontrollerar dem och så. Men allt fler makthavare verkar ju dessutom då drivas av den här religiösa övertygelsen som är en religiös fixering på judarna och Israel. Och det spelar allt större roll i USA och uppenbarligen har det spelat roll i det här beslutet också. Du har alltså generaler som står och predikar för sina soldater att Jesus ska komma tillbaka bara vi bombar Iran lite grann.
Jag har läst på lite om Hegseth och hans deputy commander på krigsministeriet Honorable Steve Feinberg. Det är också som att det har ju, jag kan nästan gissa utan att kolla upp desto närmare. Utan att kolla upp desto närmare att varenda en av de här Trumps lakejer har en jude bakom sig.
Ja.
Som till stor del säkert egentligen fattar besluten.
Ja, precis. Ja, men absolut. Och det är ju oftast så det funkar. Det här med Biden, att han hade så många judar på ministerposter och sånt. Det är ju ganska ovanligt. Oftast så opererar ju den judiska makten lite mer i bakgrunden. Du har gojer som frontfigurer. Men de riktiga beslutsfattarna står och gnuggar händer i ett mörkt hörn. Typ, för att vara lite poetisk. Men absolut. Men
Bidens administration skulle skjuta antivita. Kommer jag inte på något bra svenskt ord, men offensiven. Kan det hända att judarna som inte litade på gojerna då, så att de själva måste ta spakarna totalt och fullständigt?
Ja, jag vet inte riktigt, men
medan så nu måste vara som warbro Pete Hegseth som sköter om så att vita människor vill kriga, dö för Israel igen.
Jo, men det är en tagning som jag tror mycket på, att typ om USA mot förmodan löser alla konflikter och vinner, liksom att man kuvar Iran och att Ryssland får ge sig mot Ukraina och sådär. Då tror jag att kulturmarxismen som var förut kommer tillbaka i USA och Europa. Nu, det är ju en sakta men säkert typ av i våra samhällen typ så här, av homosexualiserat de senaste åren, och det är just för att förut trodde man ju att man levde i historiens slut, men nu ser man att det finns olika globala krafter som inte liksom underordnar sig den liksom nya världsordningen, eller vad man ska kalla det.
Om man ska vara riktigt så här konspiratorisk, så typ det här motståndet mot woke som finns i Trumps administration, att det på något sätt var en att det här med woke, alltså det här extrema liksom könsbytet på små barn och grejer, att det kanske från början bara introducerades i samhället för i syfte att skapa ett extremt starkt motstånd mot det. i form av en extremt pro-israelisk politisk rörelse. Förstår ni vad jag menar?
Ja, ungefär.
Alltså...
Man blåst bara uppe så att man ska kunna som, montera ner och dra nytta av själv sen.
Jo, men alltså, om man tänker sig att det finns några sjuka jävlar som säger så här, hur ska vi få människor att stödja en liksom fanatisk pseudoreligiös pro-israelisk rörelse? Ja, men om vi börjar stympa folks barn och grejer och fortsätter med det och dessutom liksom tystar och slår ner på alla som försöker protestera, då kommer ju, det kommer ju koka till slut. Alltså folk kommer bli vansinniga. Och enda lösningen är då att stödja en politisk rörelse som bara älskar Israel och som dyrkar judar som halvgudar typ. Väldigt effektivt om det skulle vara så. Jag säger inte att det är så, men det skulle kunna vara så. I sådana fall är det ju jävligt effektivt. Och ganska typiskt för hur det har fungerat rent historiskt. Alltså typ hur man exploaterar arbetare en gång i tiden och så presenterar man marxism då som lösningen. Som ledde till bolsjevikisk terror och total judisk makt i stora delar av Europa och så vidare och så vidare.
Ja, nu när du säger det så tror jag att ottomanerna hade något liknande. Att det som liknande där Bakabasi som de hade i Afghanistan, där de hade typ små pojkar som dansade på scen och strippade typ.
Ja.
Blev jo, typ man förnedrade de som blev erövrade och sådär.
Ja, exakt.
Mm. Och hade ju kastrerade europeiska soldater och sånt typ.
Så nu har ju förnedringsritualen har ju definitivt något syfte, men jag går att diskutera vilket syfte till.
Jo, men sen liksom återigen, den enda lösningen för att få bort det är att rösta på Donald Trump och starta krig mot Iran. Få bort den sista liksom starka fienden mot Israel i Mellanöstern. Det är det enda sättet som era barn kan sluta stympas. Det är det enda sättet män ska sluta boxas mot kvinnor i OS och sådana saker. Det är att rösta på Donald Trump. Typ.
Mm.
Det är den enda vägen ur det här eländet som ni har hamnat i, Goyer. Där ni, ja, typ så. Jag vet inte. Men det känns ju så här i efterhand bara som att hela den här woke-grejen, alltså en enda stor scam bara ju. En enda stor scam. Och jag kan mycket väl tänka mig att det kan komma tillbaka. Så det skulle inte förvåna mig alls. Men ja, jag vet inte.
Det är klart att det kan komma tillbaka.
Jo, alltså det är ju det som är grejen, att vad ska man säga, ruttenheten som finns i samhället har ju fortfarande inte adresserats.
Nej, precis. Trump och liksom SD-tid högerreaktionen som tillfälligt tar makten och svänger bort från woke och kulturmarxism och så här, den har ju inget seriöst långsiktigt alternativ som den liksom etablerar, utan det är så här tillfällig nödandning. Sen typ kommer ju vänstern komma tillbaka förmodligen, om man inte liksom sätter stopp för dem permanent.
Jo, alltså Trump adresserar ju aldrig grundproblemet, utan hans sätt att se på det är ju att, ja, men det här är ingenting som, det här är bara liksom någon typ av tillfällig glitch i systemet, men i USA sysslar vi inte med sånt här, så nu förbjuder vi det bara. Alltså som det amerikanska samhället egentligen är bra och fungerar som det ska. Det är lite så man resonerar.
Och man ser också det på typ hur Trump hanterade ICE och det här, typ att de gick in och betedde sig provokativt och aggressivt och polariserande, och sen typ blev det mycket protester och vänstern satte sig på tvären, och sen fick ju ICE backa lite typ, och men vänstern kommer ju fortfarande vara så här förbannad och hämndlysten och vilja ha maximalt med amnesti och invandring och sådär om de får tillbaka makten.
Och samtidigt är minst 97% av alla illegala invandrare i Minnesota kvar.
Mm.
Minst 97%.
För alltså, som politiker har man ju begränsat med tid och politiskt kapital och så vidare, särskilt i demokratier där man blir utbytt regelbundet. Så Trump, genom att lägga så mycket fokus på så här utrikespolitiska äventyr, så missar han ju den chans han hade haft om han verkligen ville permanent förändra USA i invändigt liksom, vilket är det som hade varit rätt att göra om man brydde sig om USA och de vita människorna där.
Och vars, om man nu ska bygga den här paramilitära ICE-styrkan som ska hantera problemen med illegal invandring, vart är det bäst att lägga de resurserna? I delstaten Minnesota, som ligger längst upp i landet, 87% vitt och mest består av en massa batikhäxor. Som man vet kommer att slå tillbaka och protestera och lägga sig i. Eller i en delstat som Texas, som är fullt av illegala invandrare. Typ så 40% vitt.
Och där de vita är, vad jag vet, rätt liksom republikanska och...
Ja, det kommer inte att vara något motstånd. Nej. Från lokalbefolkningen alls. Det är väl dit man borde skicka dem då. Men det går ju. Där har ju han sina kompisar som tjänar massa pengar på att anställa illegala invandrare.
Och samma med militären. Istället för att rikta den mot Mellanöstern, Venezuela och Kuba och så där, så borde man ju sätta den på mexikanska gränsen och sen kanske liksom hålla koll på andra vägar som folk smugglas in på. Om det kommer via av och sådär.
Ett sunt lands militärmakt är i första hand till för att försvara det egna landets gränser. Så är det ju. Men det får ju den amerikanska militären sällan göra. Eller i viss del har de väl använts för att vakta gränserna för illegala invandrare. Men det är ju bara en promille av hur mycket de har använts för att vara redskap i Israels expansionsplaner i Mellanöstern. Det är ju det de blir använda till hela tiden, gång på gång på gång på gång igen. Amerikanska soldater som skickas till ett annat land och blir dödade där. Alltså, för vad? För vad?
Nej, det där skadar ju Trump politiskt inrikes i USA också, för en stor del av hans koalition är ju liksom systemkritisk och kritisk mot amerikansk imperialism, krigsäventyr utomlands. Man har ju fått facit med Afghanistan och Irak och alla misslyckade inblandningar i Libyen och Syrien och allt sånt där. Liksom att det är bara pengar i sjön, amerikanska liv som slösas bort. Och man har ju kört med sloganen America first. Och nu har ju Trump perverterat den till att bli typ att USA ska fortsätta vara världspolis och man ska liksom dominera alla andra länder helt genom våld och bete sig psykopatiskt, istället för att det som det egentligen handlar om, som var liksom isolationism, att man ser till sina egna intressen och försvarar det egna landet, inte att man åker runt och lägger sig i andra folk och länders angelägenheter.
Alltså, Trump måste ju vara typ den största bluffen i modern tid. Alltså, han gick till, och tänkte så många som stöttar Trump. Dels för att de trodde att han skulle sätta stopp på alla de här krigen. Ständiga krigen. Det här ständiga imperiebygget. Alltså, han var ju extremt tydlig med det under valrörelsen. Att han skulle sätta stopp för det. Han skulle sätta stopp för kriget i Ukraina. Han skulle inte dra in USA i några nya krig överhuvudtaget. Han skulle avsluta krig. Han skulle skapa fred. Dessutom skulle han massdeportera illegala invandrare. Det var det han skulle göra. Massdeportera. Han sa inte vi ska deportera de som är liksom kriminella och sånt. Han sa massdeportera. Av ett slag som vi aldrig någonsin hade sett förut. Det var den andra viktiga saken till att folk stöttade honom och ställde sig bakom honom. Han skulle massdeportera illegala invandrare. Han var extremt kritisk mot Biden som hade liksom låtit en massa invandrare komma in och så. Nu skulle han lösa det här. Så många människor och även opinionsbilder och alla möjliga släppte sin prestige, släppte gamla lojaliteter för att stötta Trump. Och det blev precis tvärtom. Precis tvärtom. Det är ganska sjukt faktiskt.
Kamala får president.
Ja, precis.
Nej, men det är det som är problemet. Alltså, folk hade ju inga andra alternativ riktigt. Typ. På så sätt var ju Trump... Det är inte konstigt att folk trodde att Trump var det minst dåliga alternativet. Precis som att folk tror att SD är bättre än de andra partierna i riksdagen. Typ. Man har ju den här kontrollerade halvdana oppositionen som lyfts fram som det realistiska alternativet som man får välja.
Ja, men jag trodde också att Trump var det minst dåliga alternativet. Men,
nu hade jag inga sådana illusioner faktiskt.
Nej.
Och sen också, man vet ju inte vad Trump egentligen vill och vem man är. Alltså, han är ju konstig och speciell. Sen har man ju, vad ska man säga, Epstein-faktorn. Att han kan ju vara utpressad och inte gör som man vill. Jag säger inte att han liksom är någon idealist med någon god agenda, men just den här extrema krigshetsen och Israelvänligheten kan ju vara påtvingad.
Jo, men jag tror inte det här med den här fejkade massdeporteringen av illegala invandrare, det tror jag inte har med Epstein att göra. Jag tror helt ärligt inte att Trump bryr sig om det. Jag tror bara att han identifierar en potential där i befolkningen som var så trötta på den konstanta invandringen från Sydamerika.
Jo.
Och spela på det. Men han visste hela tiden att hans donatörer och sådana här, de skulle aldrig tillåta någon typ av massdeportering. Det är helt, alltså, det går ju bara inte.
Nej. Det kan ju hända att han har dragit sig lite för att starta krig med Iran just för att det kan drabba ekonomin och få USA att se, och i förlängningen honom att se dum ut.
Ja.
I övrigt tror jag inte han bryr sig heller i amerikanska liv och så vidare.
Nej, men grejen är den att det är ju valår i år och allt tyder ju på att demokraterna kommer att ta tillbaka både senaten och kongressen, speciellt om det, senaten och representanthuset. Och så är det väl även några guvernörsval samtidigt, tror jag. Men det verkar ju som att demokraterna kommer kunna gå starkt framåt. Och det beror ju inte på att demokraterna är ett bra alternativ eller så. Demokraterna har ju inga, alltså de har ju inga personligheter. De har ingen politisk plattform som är attraktiv på något sätt. De har ju inte reformerat partiet sedan senaste fiaskot överhuvudtaget. Utan det är ju samma gamla bullshit. Men ändå, det är lite grann som i Storbritannien där när Labour skrällde i valet. De fick nästan alla platser i parlamentet. Inte för att de fick fler röster än tidigare, utan för att huvudrivalen, då, det konservativa, kollapsade så totalt. Och just nu går det ju mot en liknande grej i USA. Där demokraterna kommer vinna valet. Inte för att de har någonting att erbjuda, utan för att Trump är så impopulär. För att han har gjort exakt motsatsen mot det han har lovat. Förutom kanske woke-grejen då. Men annars är det ju bara skit.
Men det som är så jävla tragiskt är att då får ju också Trump en så här öppning att så här skylla på. Ja, nej, men jag hade inte full kontroll över senat och kongress och allt det där. Så det var därför jag inte kunde göra de här bra sakerna.
Ja.
Det är det som är så jävla...
Demokratins fantastiska upplägget.
Det är alltid någon annan.
Spelar ingen roll om jag inte skulle vara så här som domarna och högsta domstolen. Och...
Ja.
Han har en lite mer liksom.
Den kontrollerar väl Trump oavsett. Visst är det konservativ majoritet där. Och de sitter ju på livstid. Men, visst...
men det är också, han utnyttjar ju inte så mycket. Jämför liksom hur vänstern har utnyttjat när de har haft dominansen där. Då har de ju ändrat abortlagstiftning och alla sådana där saker. Och liksom... format samhället i sin riktning, medan konservativa är dåliga på att ändra saker i sin riktning.
Alltså Trump, han har ju lyckats två gånger med att lura folk att det ska bli någon typ av revolution i landet. Att USA ska hamna på rätt spår igen. Och det enda de har fått, det är en helt vanlig neokon-republikan. Bara det att han är mer extrem, galnare och mer auktoritär. Det är den enda skillnaden mellan honom och typ George Bush. Det är ingen annan skillnad.
Totalt öppet och fullständigt judaiserad.
Ja, exakt. Det är det enda de har fått. Så liksom... Men ja, i slutändan blir det ju så här för amerikanerna. Vad finns det för förtroende kvar för systemet? Överhuvudtaget.
Jag läst att många demokratiska kandidater och ledamöter får frågor, i alla fall på låg nivå, just om Israel. Att de måste som ta avstånd från Israel.
Ja.
Att väljarna kräver.
Det kan nog bli så. Det såg man ju när Biden var president, att typ så här, en massa vänsterdårar och sånt. Vart han än dök upp så var de ju där och hade våldsamma protester, specifikt om Israel. Så att typ den demokratiska väljarbasen funkar ju inte riktigt lika bra som den republikanska i det här pro-israeliska syftet. Nu är det ju så att bland Trump-väljare, jag vet inte riktigt hur det ser ut bland Trump-väljare, men om man tittar bland alla opinionsbildare i det här lägret, så är det ju väldigt många stora som är anti-israeliska ändå. Tucker Carlson till exempel. Han är väl typ den största av dem alla. Och han är ju helt öppet anti-israelisk. Men du har inte samma... Problemet tror jag bland den republikanska väljarbasen, att de bryr sig inte riktigt. Alltså även om det kanske finns de som är anti-israeliska, så är det inte kanske så där jätteviktigt. Och när väl Trump startade...
Det finns ju en, alltså den antisemitiska, som säger högern eller så, är ju rätt stor.
Ändå. Jo, men många av dem blir ju typ ändå imponerade när Trump väl startade ett krig och börjar så här supporta.
Jag tror inte typ, om man tittar på responsen typ bland så här kändisar och sånt, så det finns ju många som vänder sig mot utöver Tucker och så där också.
Jo, bland kändisar.
Men jag tror att det påverkar entusiasm och sånt. Problemet kanske är att många inom högern där hatar vänstern mer än vad man vänder sig mot sionism typ. Så man blir väl mobiliserad av det. Men att det finns, alltså jag tror ändå att det är många som är politiskt helt så här över och liksom inte kommer rösta på republikanerna mer.
Men här är också ett nytt judiskt trick som folk har gått på, just crush the left och sånt shit.
Own the libs. Ja, men alltså, det är typ hela den här Minnesota-grejen. Det verkar ju vara det handlar om egentligen. Det enda som de egentligen kom ifrån, det var ju en massa töntiga memer och propagandavideos typ. Och nu ser vi samma sak från Iran faktiskt. Vi kanske ska prata om det efter en låtpaus. Det börjar vara dags. Vi ska se vad Max har. Niklas Lands, om jag hade en pistol, det lät spännande. Lyssna på det.
Nordiskradio.se.
Niklas Lands, om jag hade en pistol. Det var bra faktiskt. Ja. Vad tycker ni om de här Vita huset memerna med GTA San Andreas och typ så här soldater som åker runt och spelar gangsterrap och sånt där. Är det balt och ungdomligt eller?
Vitt får man säga negerbeteende.
Ja, varför skulle vi inte få säga det? Om man inte säger så i det här jävla landet kanske.
Passar USA för tillfället tyvärr.
Det är väldigt omoget.
Alltså typ, det är väl framförallt Department of Homeland Security som har gjort mycket av det här, alltså ICE-grejen och sånt där. Det de samtidigt har gjort är att de har slutat publicera detaljerad information om hur många som hur många verkställda utvisningar och sånt där de har gjort. Men
alltså det har gjort här nu.
Ja, alltså till, de publicerar till viss del siffror och sånt, och det finns ju typ forskare som har begärt ut information så där, och den visar ju att Trump, alltså Obama utvisade långt många mer än vad Trump har gjort under det här året till exempel.
Mm.
Så det är ju som att man försöker, man lägger ner den verkliga, alltså den riktiga verksamheten som ICE har, nämligen, alltså det är ju en av deras grejer att de ska hitta illegala invandrare och utvisa dem och bekämpa brott kopplat till illegal invandring och sånt som går över gränser och så. De lägger ner det lite grann och istället så sysslar de bara med propaganda så att det ska se ballt ut. Typ så. Känns det som. Och nu har de börjat...
En vettig strategi skulle vara att deportera dem i tystnad bara så inte allmänheten som får minsta möjliga chans att vara arg över grym behandling eller mänskliga rättigheter och sånt löjligt.
Det var det Obama gjorde, och han var ju älskad av vänstern hela tiden.
Vår N-ord.
Precis. Ja, men visst. Alltså, och det känns ju då som att typ hela grejen med ICE, det är bara för att skapa häftiga videos med så här maskerade snubbar som åker runt. Och nu ser vi det då med Iran också, att Vita huset och Pentagon gör samma typ av videos om Iran. Vi har ju den här San Andreas, men jag tror, och så är det den de hade massa Call of Duty bilder också, eller var det en annan?
Nej, det har jag sett en med San Andreas och så med en massa klipp från Hollywood.
Ja, men precis.
Kanske du har haft Call of Duty innan.
Men det var ju någon video där de hade massa Call of Duty klipp och sådär. Alltså som uppenbart Call of Duty. Och jag antar att syftet är att folk ska tänka att det här är lite grann som ett häftigt tv-spel typ. Hela grejen. Mm. Jag vet inte.
Nej, jag är lite svårt att tänka sig in i hur man resonerar när man släpper sånt här. Alltså, krig är allvarliga grejer.
Jo, men...
Det betyder ju inte att man ska sitta och gråta över vartenda liv man tar i en konflikt. Men alltså, bete sig med någon slags värdighet.
Jo, alltså... Det förstärker ju bilden av amerikaner som liksom korkade och osympatiska människor bara.
Mm.
Det är ju så. Men det finns väl kanske en inhemsk publik då som det här biter på, som det här funkar på. Som blir jätteimponerade och tycker att det är skithäftigt. Jag vet inte.
Det är kanske konservativa till stor del.
Ja.
Det är ju som allt som oftast värdelöst på alla sätt och vis.
Jo. Jo, precis. Ska vi titta på veckans fråga, handlar om den här skiten också förstås, och det var om man kommer att lyckas med regimskifte. Det är ju en av sakerna som de har sagt är anledningen till kriget. Regimskifte, en annan är ju kärnvapen, och en tredje är ju att man ska bara göra Iran mindre hotfullt. Men regimskifte är väl liksom det stora målet. Då. Så veckans fråga på Nordfront: kommer USA och Israel lyckas med regimskifte? Så har 51,5% svarat nej. Iran förblir en islamisk republik. Ett annat populärt alternativ. Och 30%. Delvis en sionistisk marionett kommer att installeras inom ramen för dagens system. Det vill säga en ayatollah som egentligen styrs av Israel typ. Men inte lika populärt då. Vad tänker ni om det här? Vad skulle ni svara? Om ni har svarat.
Nej, då tror jag att Iran kommer att leva som en islamistisk republik tänkte säga. Men islamisk republik.
Ja.
Helt enkelt. Visst, om USA Israel skulle vilja som gå in i ett totalt krig mot Iran, så skulle jag kanske lyckas över tid, men nej, kanske inte ens då. Men alltså, Iran är helt enkelt för mäktigt och för väl förberett.
Mm.
det finns väldigt lite som jag skulle säga att det inte var på sin sida, som geografin, vapnen, militärt kunnande, så allt.
Ja, ekonomi.
Jo, precis.
Som jag var inne på tidigare, de är inte beroende av liksom internet och den globala ekonomin på samma sätt.
Som... Enda som har varit lite till deras nackdel är att det verkar vara lite naiva. Vem det handskas med. Men man får ju hoppas att det är det att det var som skådespeleri eller att sådana tendenser som bortblåsta nu.
Tänkte du på förrädare?
Ja, förrädare också, men jag tänkte just som hur det höll på att förhandla med USA om igen och Israel. Men det var ju bara som en öppning för att kunna attackera den.
Det kan ju vara så att de var väl medvetna om det hela tiden.
Jo, mycket möjligt.
Alltså mycket av det här är ju... Men det hade ju kunnat vara så att Iran säger så här, men vi vet att de kommer attackera så vi slår till först. Och det hade ju varit, men det hade ju varit det som Trump helst hade velat förstås.
Mm.
För då hade du varit på ett helt annat sätt. Då hade ju typ hela USA ställt sig bakom det här kriget. Det hade sett helt annorlunda ut, va. Men så, med tanke på hur snabbt de besvarade attackerna, så tyder ju på att de var förberedda på det faktiskt. Att de visste att det skulle komma. Eller åtminstone att de ansåg det som en extremt stor sannolikhet. Så jag tror nästan att de planerade så här, att de skulle bli attackerade först. Även om det förstås ger en nackdel inledningsvis, så i liksom propagandakriget så ger det en fördel. Där är ju USA och Israel redan så starka, så Iran har väl inte så mycket, alltså kan ju inte bekosta sig på att hamna i ett sånt underläge, tänker jag.
Mm.
Jag håller med. Jag tror inte heller att det kommer hända någonting. Jag tror att Iran förblir en islamisk republik, och jag tror också att det interna stödet för en islamisk republik kommer att bli starkare av det här också. Kanske inte på lång sikt. Det finns ju vissa problem i Iran internt som gör att jag är tveksam om det är hållbart i längden att ha en islamisk republik. Men åtminstone tillfälligt kommer det att vara så. Det kommer bli ett starkt stöd för det. Vad säger du, Martin? Vad tror du?
Ja, jag tror inte så som det ser ut just nu att det kommer bli någon statskupp eller regimskifte, utan att det nuvarande systemet består i Iran. Det enda som skulle kunna vara är väl om de får slut på missiler och luftvärn, och USA och Israel får liksom totalt övertag där, och USA orkar vara kvar och fortsätta sätta press så att Iran hela tiden ensidigt och över lång tid blir bombat. Då kanske staten destabiliseras. Men om det istället är liksom USA som får dra tillbaka sina skepp och får slut på missiler först, så kommer ju Iran kunna behålla moralen om de liksom kan skjuta tillbaka hela tiden.
Du tänker att det i ett sånt läge skulle kunna bli någon revolution i Iran då?
Ja, eller att, ja, precis. Så att, eller att det till slut blir liksom ohållbart om man dagligen liksom bombas och hela samhället slutar fungera och den egna staten inte visar några tecken på att kunna slå tillbaka, då borde ju den staten så småningom falla. Men vi får se hur det utvecklar sig.
Precis. Det sägs ju att de är väldigt nära att välja en ny ledare också. Iran har alltså någonting som heter expertrådet som ska välja den högsta ledaren.
Man kan ju tycka att de redan borde liksom ha haft någon förutbestämd förstahandskandidat. Liksom. Just eftersom den tidigare ledaren var väldigt gammal, och risken för någonting sånt här, med tanke på hur Israel har attackerat Hamas-ledare och liknande, så de borde ju ha något bra alternativ uttänkt.
Ja. Jag kollar faktiskt upp det, vad som står i konstitutionen, och där står det att ett av deras uppdrag, det är inte bara att välja ledare, utan de ska också övervaka att ledaren sköter sitt jobb. Så de kan, det här expertrådet, det är alltså 88 personer, intressant siffra för övrigt, som är utbildade inom islamsk juridik kan man säga. Men de ska också ha uppdaterade listor på lämpliga efterträdare, så de ska alltid vara beredda på att välja en ny ledare vid behov, men inte att de ska ha en specifikt, utan de ska ha en lista på olika personer. Så det är väl den listan som diskuteras nu. Sen finns det olika falanger då bland de här gubbarna, och det är väl det som tar tid. För en annan sak som står i konstitutionen där, att när man väl väljer den så ska det inte var ett utfall av falangstrider eller så, utan det ska finnas typ ganska stor enighet bakom det. Och det har ju, det är ju tre personer framförallt som har lyst fram. En som heter Alireza Arafi, som har valts ut som representant från, jag hör mig själv hela tiden, jag vet inte vad det är. Men så är det samma. Representant från väktarrådet. Väktarrådet är ju då, jag tror det är det man brukar prata om när man pratar om mullorna så där i västmedia. Men det är ju ett råd med lite färre personer som är ledarens närmaste rådgivare kan man säga. Alltså de väldigt lärda män. Representant därifrån att ingår i den här panelen på tre personer som styr Iran just nu tillsammans med presidenten och justitieministern. Det är Alireza Arafi. Och i media stod det ett tag att han var den nya ledaren. Men det var nog ett missförstånd. Det var nog bara att han valdes ut att tillfälligt då representera väktarrådet i den här tillfälliga panelen då, som styr. Sen har vi Hassan Khomeini förstås. Han är alltså barnbarn till Khomeini, alltså som var den första ledaren för den islamiska republiken, revolutionären. Och han är tydligen en liberal typ. Och sen har vi då Khameneis son som heter Mojtaba Khamenei. Men som jag förstår det så finns det ett visst motstånd mot att välja typ en son eller en sonson, eftersom det förknippas med monarkin och sådär. Att det ska vara på merit som någon väljs. Men jag tror att de tre i alla fall är väl de mest troliga kandidaterna. Det står också att en sån ledare måste ha kunskap om islamisk lärdom, rättvisa, fromhet, rätt politisk och social insikt, klokhet, mod, administrativa förmågor och tillräcklig kapacitet för ledarskap. Så vi får väl se vad som händer. Men jag tror ju inte att det blir en mer liberal ledare i alla fall, med tanke på omständigheterna, utan snarare tvärtom. Ska vi prata något mer om Iran eller ska vi prata om något annat? Har ni något mer? Jag sitter och tittar här på vad det finns för.
Har vi tagit upp Trumps idiotuttalande också? Det är ju lite i stil med det GTA. Typ
nej,
att han vill
det?
Utplåna stora delar av befolkningen och sådär. Jag ser, jag hade någon länk här. Det var ju Pete Hegseth som delade vidare på X från Trump som hade lagt upp på Truth Social. Och då påstod ju Trump att Iran is being beaten to hell med stora bokstäver. Och de har bett om ursäkt och gett upp till sina Mellanöstern grannar och lovat att de inte ska skjuta på dem något mer. Och det var bara gjort tack vare USAs och Israels attacker. Fast det var snarare tvärtom, att Iran började attackera på grund av USA och Israel, men skitsamma. Och sen säger han att Iran hade för avsikt att ta över och styra hela Mellanöstern, typ, ser ut som han skriver. Och att det här var första gången som Iran någonsin har förlorat i under tusentals år till omgivande Mellanösternländer. Och de andra länderna har sagt tack, Trump. Och Trump har sagt ni är välkomna. Och Iran är inte längre mobbaren i Mellanöstern. De är förloraren i Mellanöstern. Och kommer vara det för i många årtionden. Tills de ger upp, säger han, fast han säger att de redan har gett upp. Eller fullständigt kollapsar. Och sen idag kommer Iran bli bombat väldigt hårt. Och sen står det, jag citerar här bokstavligt, eller på engelska för att få med hur han formulerar sig. Under serious consideration for complete destruction and certain death because of Iran's bad behavior are areas and groups of people that were not considered for targeting up until this moment in time. Thank you for your attention to this matter. Alltså, han skryter om att de vill mörda massa människor, att de nu siktar på grupper som de inte tidigare hade tänkt mörda, typ. Det går att tolka lite olika, men de har ju redan mördat skolflickor, så ribban är ju rätt låg.
Ja, men jag fattar liksom inte varför började han skriva att Iran har gett upp och bett om ursäkt.
Ja, och sen att de ska ju att de inte bli bombade, och så att de ska bli bombade trots att de har gett upp. Och, ja.
Alltså är det bara att han är psyksjuk eller vad?
Ja.
Det är som en dåres liksom svammel.
Jo, men det är så här rant bokstavligt. Ja. Och sen så här förnedrande liksom att de är losern och det är historiskt och förut har de varit mobbaren och bla bla bla. Det är väldigt så här alltså barnsligt liksom, typ så här skolmatsalstjafs.
Ja, det är det.
Jag har alltjämt låtit så här, men här först nu som vi har börjat störa oss på.
Ja. Johan har alltid pratat lite som ett info.
Ja, det är sant. Det är sant. Men det här är ju extremt även för att vara Trump. Det är någon som har ett citat här från J.D. Vance. If you want your kid to go and fight in some stupid globalist war, vote for Joe Biden. Ja, herregud. Vad ska man säga? Nej, men alltså, jag vet inte. Jag tänker att det här är liksom... Han är arg. Han är arg när han skriver så här. Det har inte gått som han har tänkt, uppenbarligen. Eller hur?
Ja.
Alltså, ja, tror ni att Trump hade sån stor ensvansinne att han trodde att det här skulle vara över efter typ ett dygn eller så?
Säkerligen. Alltså det här sättet som det har motiverat eller inte motiverat kriget på efteråt, så är ju ett tecken på det också.
Ja.
Just att det går ut och säger rakt ut i panik att det är Israels, på grund av Israel som vi attackerar Iran.
Ja, just det. Just det.
Jo, och de är ju ändå lite pressade av den egna liksom opinionen att kriget måste gå fort och får inte kosta för mycket, men kosta gör det ju varje dag. Men därför är det ju så många runt Trump liksom som betonar att det här kommer inte bli ett nytt Irak, det kommer inte bli långdraget och sådär. Det här ska vara kliniskt, precis som i Venezuela, det är den nya strategin och det ska bli framgångsrikt och bla bla bla.
Jo, precis. Alltså Trump är ju lite så här, ja, men jag är ju så här så stor och stark så att jag behöver inte ha långa krig, utan det går fort. Jag vinner kriget direkt, typ. Det är ju lite hans image på något sätt. Att därför är det okej med globalistkrig, för att det går så fort, för att han är på något sätt, har han någon typ av personlig egenskap som gör att det går mycket fortare. På något så här magiskt sätt. Men sen när det inte blir så, och säkert många av hans militära rådgivare förklarar för honom att det ser inte ut som att det här kommer gå så fort kanske, då blir han ju förstås förbannad.
Ja.
Så. Det...
Jo, men alltså han är ju trög och de kan ju ha tutat igen att det skulle vara över på en dag eller något sånt där. Liksom. Men samtidigt vet man ju typ Tucker och andra har ju försökt övertala honom att inte, och även folk från Pentagon har ju sagt att det här med att attackera Iran är inte en bra idé. Det kommer leda till mycket döda amerikaner och problem.
Mm. Men det har de ju sagt i alla tider typ. Alla presidenter har ju velat attackera Iran. Men Trump, han har ju intalat sig själv och även blivit intalad av många av sina närmsta män att han är speciell. Eller hur?
Jo, han har ju den narcissismen i sig naturligt också.
Ja, men som jag sa, att det är något magiskt med honom som gör att krig som tidigare har ansetts omöjliga helt plötsligt blir hur enkla som helst. Bara för att han är så jävla häftig och så är tuff och liksom stark.
Jo, men han spelar ju på aggressivitet. Men grejen är ju typ att om man skulle se världen typ som ett datorspel, att spela USA är ju typ att köra liksom easy mode. Det är, man har ju mest resurser liksom. Och att då så här lyckas här och där typ som i Venezuela, det är ju inte så här svårt, utan ja, du är bara aggressiv och lyckas. Men om man beter sig så hela tiden överallt och så kommer man ju till slut misslyckas på grund av oskicklighet.
Jo, nej men exakt. Alltså det funkar ju inte riktigt så. Alltså, det spelar ingen roll hur mycket han sitter i Vita huset och låtsas att han spänner musklerna. Krig har ju fortfarande sina egna regler och så. Och det är massa olika saker som spelar in. Det har ju inte förändrat situationen nämnvärt. Det har ju inte förändrat liksom Irans militära kapacitet, eller det har inte förändrat geografin, och det har inte förändrat liksom hur mycket pengar som går att spendera på det, eller hur mycket ammunition man har och så vidare. Så är det ju. Det är ju verkligheten. Men det är väl det som han har svårt att acceptera kanske. Det är därför han är så uppenbarligen kränkt. Gubben. Men. Ja. Ja, men det där var sjukt. Det där var helt sjukt. Har vi något mer? Vi har ju ett utspel från Ryssland i och för sig vi skulle kunna prata om. Där de i princip försvarar... Iran har ju fått jävligt mycket kritik för att de har attackerat gulfstater. Varför gör de det? Då får de ju alla emot sig. Det här är ju liksom helt irrationellt och så. Men alltså det de attackerar är ju amerikanska militärbaser och intressen i de här länderna som används för att attackera dem på olika sätt. Rysslands utrikesministerium har ju sagt att enligt deras syn så har Iran blivit provocerat att genomföra de här attackerna mot arabstater.
Jo, men det är typ sånt. Förnuft. Alltså jag antar, visst har väl amerikansk flyg utgått från de här länderna typ när de har gjort attacker, eller?
Ja. Och
då är det ju, alltså då kan man inte beskriva sig som neutral part om man så här huserar angripande trupp. Det är ju absolut.
De attackerade också en flottbas i Bahrain, och det var ju inte vilken flottbas som helst, utan där fanns ju högkvarteret för den delen av USA:s flotta som har hand om hela Mellanöstern. Alltså själva huvudkvarteret. Och de slog ut något radarsystem som var jättedyrt och viktigt. Så det är ju inte liksom irrationella, du vet, vi är bara så arga på alla. Så vi bara...
Nej, och sen har de ju bombat hotell och sådär, och då originellt om det. Men vad jag förstår det så är det ju, USA utrymmer ju sina militärbaser och då inkvarterar man soldaterna i hotell för att det finns inte så mycket annat att välja på.
Exakt. Man använder mänskliga sköldar.
Ja, precis.
Det är det man gör. Och där har de ju säkert fått hjälp av Ryssland och Kina med underrättelseinformation. Och säkert också från lokalbefolkningen i alla fall. Som hatar USA och som hatar att USA är där hela tiden. Och som bara liksom berättar för närmaste iranier. Liksom. Vi såg dem gå in på det där hotellet. Alltså det är nog inte så svårt. Jag har också hört att Kina... bara publicera helt öppet på internet hela tiden nu, satellitbilder på amerikanska baser i Mellanöstern. Alltså på internet, för alla att se. Utan kommentar och så. De bara lägger upp det för alla att se. Det är ganska kul.
Och det är rimligt.
Jo, sen såg jag också att vad heter han nu då? Rysslands utrikesminister, nu står det stilla.
Lavrov.
Lavrov, ja. Hade ett möte med en massa diplomater från Gulfstaterna och de beklagade sig som fan över det här och tyckte att det var så hemskt och så. Och ville att Ryssland skulle fördöma. Och då sa han så här, men har ni fördömt USA och Israels attacker mot Iran då? Mm, har ni gjort precis. Det liksom? Har ni fördömt det? Alltså, vi tycker inte att det är bra att de attackerar er, men ni har ju upplåtit era territorier för de här militära installationerna. Så att det här är ju bara, det här är ju bara liksom att de, alltså nu vill ju de att ni ska gå med i kriget mot Iran och utkämpa det för USA och Israel. Så låt er inte luras liksom. Det stora problemet är USA och Israel. Så att Iran verkar ju ha stöd i alla fall från Ryssland och Kina i det här. Helt klart.
Jo, men de är ju tvungna att ha en liksom, vad ska man säga, passiv allians.
Mm.
Eftersom alla utsätts för sanktioner, tullar, proxykrig, inhemska påverkansoperationer och sådär hela tiden av USA. Mm.
Jo.
Så de har ju ett gemensamt intresse att USA inte får krossa någon av dem.
Precis. Ja, ska vi prata lite grann om ETC-drevet mot Christian Petersson?
Ja,
som ju är ganska intressant. Jag tror att du är mest insatt i det där. Men i princip så har de ju försökt. Alltså de har fått information från någon chatt där han har varit med i.
Typ. Påstått. Alltså det är väl. De har någon skärm på någon påstådd chatt och så påstår de att jag var med i den. Vilket jag inte kommenterade eftersom jag inte pratade med pedofilvänliga tidningar.
Ja, det var ju rätt kul att de tog med det citatet, ETC.
Ja. Och sen började de tjafsa om det med någon annan röding.
Ja, det blev som en hel rödingbråk där. Prosit.
Men ja, nej, men deras påstående är väl helt enkelt att Christian Petersson har ja, inte vet jag, de försöker koppla han till aktivklubb och motståndsrörelsen på olika sätt, påstå att han samarbetar med oss och andra liksom i någon chatt där på Telegram.
Och Nordfront specifikt.
Ja. Och det är ju, tanken är väl att skandalisera honom och göra så att SD inte vill ta i honom med tång typ. Men jag har ju inte ens läst hela deras artikel för den var så lång och tråkig. Och så är den bakom betalväg också, så jag tror inte att den får så stort genomslag, utan det kommer bli typ som när AFA har gnällt om att Christian påstått har varit med i motståndsrörelsen förr i tiden, att alla vänsterextremister som är rädda och stör sig på Christian kommer tjata om det när han kommer på tal på sociala medier, men inga andra kommer typ bry sig.
Det här är ganska intressant tycker jag, för det verkar ju som att, och det här har vi sett från Expo också, att det här försöken att skapa avståndstaganden och beröringsskräck, det funkar inte riktigt längre. Alltså det är ingen som bryr sig om sånt här överhuvudtaget. Alltså folk gäspar typ när de läser sånt här.
Mm.
Jag tror inte det här kommer påverka typ att Christian Petersson inte får föreläsa för SD eller vad det nu är som de är så upprörda över.
Nej.
Inte på lång sikt i alla fall. Det har jag jättesvårt att se. Det funkar ju bara inte.
Nej, för politik är ju krig och Christian slår mot vänstern och SD och de andra vill också slå mot vänstern typ liksom. Och en grej de klagar på var ju något han ska ha sagt i Twitter Space. Och det var om man är vänsterextremist eller vänster och inte tar avstånd från AFA eller vänsterextrem brottslighet, då förtjänar man ju sten genom rutan såklart. Det är inga konstigheter. Och ja, om man typ då i praktiken förespråkar att nationella och invandringskritiker ska utsättas för olika former av brott och terror liksom, moraliskt förtjänar man ju definitivt att råka ut för samma saker som man förespråkar då. Det är ju inte så här en konstig eller extrem åsikt typ, utan det är så här en öga för öga, tand för tand, du får vad du förtjänar moral typ.
Ja.
Sen kan man ju säga typ att ja, den som slår tillbaka mot någon begår ju fortfarande ett brott och så bla bla bla, och borgerliga människor ska ju inte så här försvara brott, men de flesta människor är ju inte så här, har ju inte en borgerlig mentalitet att lag är det enda som spelar roll, utan folk ser ju också typ saker ur ett moraliskt perspektiv där det finns så här karma, om du är en dålig människa så är det positivt och kul när du råkar ut för dåliga saker.
Mm.
Eller om du är en fiende som skadar min sida så är det positivt när du blir skadad.
Ja, precis. Mm. Så då, det de försöker göra, och det här är ju inget nytt egentligen när det gäller specifikt Christian Petersson, det är att de försöker skandalisera honom genom att framställa honom som typ mer radikal än vad han själv utger sig för att vara typ.
Ja, och sen försöker de kritisera hans liksom journalistroll, att han bara inte så här rapporterar om folk, utan han jobbar med uthängningar, trakasserier, uppmuntrar till brott, bla bla bla, och har kontakter med folk som är mer radikala eller extrema och sådär.
Men det gäller ju ETC också typ.
Jo, de samarbetar ju uppenbarligen med AFA på många sätt.
Ja. Så att det är ju så, ja, och jag tror att det är det som är lite problemet här. Alltså vänstern, inklusive Expo och ETC, alla de här, de har fått extremt dåligt rykte i Sverige. Så ingen orkar liksom bry sig som, på samma sätt som förut. Och jag vet, jag tror att jag såg att du skickade någon artikel att ETC skrev en uppföljning där det var typ De var sura på andra tidningar för att de inte brydde sig.
Jo, typ, det är väl för att de typ Kvartal och andra har väl, jag vet inte om de har intervjuat eller recenserat Christian och sådär. Och då har han kallats journalist. Och då försöker ETC liksom så här få folk att backa från att han är inte journalist, han är en högerextrem aktivist eller något sånt där typ. Men de fick ju inte ens det svaret från de här mellanmjölkshöger tidningarna liksom.
Och det här påminner ju, det här påminner rätt mycket om Expos drev som de hade varit i somras mot Johan Forssells son, migrationsministern. Mm. Expo påstod att han var med i någon aktiv klubba, visst var det så?
Ja.
Och de höll ju på jättemycket och du vet, åh, det här är ett hot mot Sveriges säkerhet. Och, alltså de drog ju jättestora växlar på det här, du vet, det var Putin och det var terrorism och det var hit och dit, och de väntade sig ju uppenbarligen att det här skulle sänka migrationsministern, alltså att han skulle behöva avgå. Men det skedde inte. Han fick stöd av sitt eget parti. Annan media till viss del hakar väl på drevet, men inte så där jättemycket. Och sen kommer det en massa gnällartiklar på Expo om att ingen tog det så allvar. Och sen när de hade sin årssammanfattning i den här podden, då var det ju också så här att de blev så förvånade över att det här stora avslöjandet fick så lite genomslagskraft och sådär. För att de är ju vana att få som de vill. Men nej. Alltså det måste ju betyda att de här krafterna har tappat i relevans.
Jo, men det har ju varit en högervåg och de är ju, hela den här gamla cancel-grejen är ju, folk är trötta på det. Och dessutom det med migrationsministern. Han är ju en PK-bög, den gubben. Och han pudlade ju och höll på sådär. Och dessutom det är ju liksom hans son som påstått har andra åsikter då. Eller hade. Så vanligt folk tycker att det är så här moraliskt konstigt att han ska dömas för vad hans son håller på med, men Expo, de här lever ju i liksom sin värld där de liksom ska få rulla vem de vill i kära och fjädrar och bara på grund av så här guilt by association och sparka ut dem vart ifrån som helst.
Mm. Och återigen det här avståndstagandet hela tiden, att folk ska vara så rädda för att vara kopplad till både det ena och det andra, det är ju det Expo har levt på under decennier, alltså att de hela tiden ska få någon att ta avstånd från någon annan. För att hela tiden... liksom...
det är för att statuera exempel typ, och för att förnedra folk. Och demoralisera.
Motstånd mot systemet alltid, alltid, alltid ska vara splittrat. Det är ju också
och,
det.
Precis, och att liksom, vad ska man säga, högern eller nationella invandringskritiker, de är alltid så här misslyckade och fega. Typ. De försökte, men vi kom på dem och de tvingades att backa. Typ.
Ja.
Så man ska aldrig ge dem det.
Nej. En sak som var ganska rolig, minns jag, det var när Ultima Thule började associeras med SD. Det skedde ju någon gång där, det måste vara 10 år sedan nu, att Ultima Thule mer började så här, ja men vi stöder SD. De var ju som ganska opolitiska på det sättet under 90-talet, men i alla fall, då blev det som svårt på Expo. De visste som inte riktigt vem som skulle ta avstånd från vem då. Alltså var det typ att Ultima Thule, att SD på något sätt var så problematiskt att Ultima Thule skulle behöva, det här var något fel av Ultima Thule, att nu har de kommit ut som extremister, eller var det SD som skulle behöva ta avstånd från Ultima Thule på grund av att, du vet, så här, skinnskallar förut lyssna på Ultima Thule och sådär. Det var ganska roligt att se. Det blev någon slags syntax-error där. Det enda de visste, det var ju att någon skulle behöva ta avstånd här. Det här kan vi inte acceptera liksom. Så de älskar ju det där. De älskar ju det. Och det här med ETC, det de gör nu, det är ju också ett sånt där att, alltså målet är ju att folk ska ta avstånd från honom. Helt enkelt. Typ SD ska ta avstånd från honom. Men, och hade det här varit för typ 10 år sedan, då hade de ju gjort det. Alltså, du vet, under tiden då Mattias Karlsson hade mycket makt och Paula Bjäler och de här, då tog ju SD öppet avstånd liksom hela tiden från olika alternativmedier och alltså precis allt och alla som de inte hade fullt kontroll över. De var ju svin, alltså rädda hela tiden. Fanns det någon aktör som inte de kunde styra och ställa med, då var de tvungna att ta avstånd i förebyggande syfte. För tänk om den skulle säga någonting som skulle kunna låta rasistiskt eller så. Men SD är ju inte riktigt så längre heller, faktiskt. Det får man ju ge dem. De är mycket mer obrydda om det här nu för tiden. Jag vet inte exakt vad det beror på, men de är mycket mer obrydda. Så det här var nog...
De har ju kommit in lite värmen och sen har de ju sitt liksom, frikort med Davids stjärna på typ. Att de är 100% pålitliga i judefrågan, så då kan ingen attackera dem med full kraft.
Precis. Precis. Ja... Andreas, har du något att säga om det här? Svaret just.
Nej, egentligen inte. Jag känner till det ganska dåligt, men här är jag självklart att jag håller med. Kul när vänster många gånger får smaka på samma medicin.
Ja, Christian svarar inte ens på dem utan bara lägger upp deras frågor och hånar dem typ.
Ja, helt rätt. Helt rätt. Något du, Andreas, kanske har mer kommentarer om, det är ju kärnvapen på finsk mark.
Ja.
Den finska regeringen har då lagt en proposition, då får det anses vara, om att tillåta kärnvapen på finsk mark. Hur går snacket om det här i Finland?
Ja, inget snack alls. Precis som resten av NATO-processen.
Ja.
Men man visste ju såklart att det här skulle hända. Så även nu när det händer så säger det att vi ska inte bli ett kärnvapenland. Vilket det i och för sig har rätt i, men andra kanske kommer se till att vi är ett kärnvapenland. Jo. Så det är som det sämsta av båda världar. Man har kärnvapen, man blir sett som ett mål vid en potentiell kärnvapenkonflikt, men man har ingen kontroll själv över kärnvapen och ingen avskräckning som man själv kontrollerar.
Det sämsta av alla världar.
Ja, precis.
Men var det inte så också i Finland när man då skulle gå med i NATO att man sa typ att ja, men vi ska inte ha några kärnvapen i alla fall, så det behöver ni inte oroa er över. Alltså, var inte en grej då under... För så lät det ju i Sverige.
Jo, här var ganska identisk diskussion. Men jag tror att det var ännu striktare Det är ännu striktare regler i Finland om kärnvapen, att det var som totalt förbjudet på alla sätt och vis innan. Men det kanske var i Sverige också. I
Nej, det finns inget sånt förbud i Sverige. Det är det som är så. I Sverige var det ju så att det var framförallt när man skulle göra det så avtalet som den här frågan dök upp. För det avtalet ger ju USA i princip fri tillgång till vårt territorium att göra vad de vill med militärt då. Och då var det ju vissa som lyfte frågan så här, ja men borde det inte finnas någon klausul eller så i det här avtalet om att kärnvapen är undantaget? För att Sverige har ju typ skrivit på konventioner och så där som att man tar på sig att arbeta för en kärnvapenfri värld och så där, att man inte ska verka för kärnvapeneskalering och så. Men då sa ju representanter för regeringen att nej men det behövs ingen sån klausul, för det är inte aktuellt med kärnvapen på svensk mark ändå. Så därför behöver vi liksom inget stopp för det. Det var på riktigt deras argument. Men nu så här i efterhand så har ju Ulf Kristersson och en massa andra sagt att ja, fast det gäller ju bara i fredstid. Om det blir krig så är det ju en helt annan sak. Då behöver vi kanske kärnvapen här. Så i princip så det de säger det är ju då att mitt under brinnande krig då mot Ryssland antar jag, då ska man forsla in kärnvapen i Sverige.
Mm.
Så.
Ja, SD vill väl ta ännu ett steg längre och bara typ redan innan krig ska man.
Ja. Ja, men det är ju ändå typ lite smartare än att försöka smuggla in en massa kärnvapen när kriget väl börjar, jag vet inte. Men det är ju rena vansinnet förstås, och det gör ju att Ryssland kommer att se Sverige och Finland som att det redan, alltså att det finns kärnvapen här potentiellt förstås. Och det gör ju att deras kärnvapen kommer att vara riktade mot våra länder och slå ner här om det blir ett kärnvapenkrig.
Jo.
Vilket det nog inte har varit tidigare. Så tack för att ni gör så mycket tryggare.
Alltså det här både NATO-inträdet och så nu, det här måste ju vara de två sämsta politiska besluten som någonsin har tagits i våra länder.
Jo.
Kan ni komma på någonting som är sämre?
Ja, alltså det är ju om man pratar om massinvandring, men det är ju inte lika mycket ett enskilt beslut på samma sätt. Nej. Utan det är ju någonting som man har stegvis infört liksom sådär. Men som enskilda beslut, absolut. Alltså typ DSA-avtalet för Sverige, det är ju var det Jan Guillou som jämförde det med liksom ett villkor som ett land som kapitulerar i ett krig skriver under på typ.
Ja, men precis, ja, precis så är det. Ja.
Alltså villkorslös kapitulation inför en fiende typ.
Enda som saknas är väl typ att ett visst statsskick ska implementeras, men det har ju redan statsskicket de vill ha.
Mm.
Bögliberal demokrati.
Ja, där har de nog inga, där har de nog inga problem med statsskicket, det tror jag inte.
Nej.
Ja.
Nej, oh, nej. Ja, jag har nog försökt som hetsa lite bland så kallat normala människor just vad de tycker om det här kärnvapen och så vidare, men det är så, som vanligt ingen respons.
Nej. I den mån den respons så tyckte de säkert att det är bra för att, på grund av Putin eller något.
Ja, och, ungefär.
Ja. Nej, men vi får kanske ge oss där, tror jag. För nu är klockan 10 och vi har fortfarande att tacka alla som har donerat. Då ska vi se. Så där är ni. Vi har en kontantdonation från Järfälla. Ayatollah Ali Khamenei närvarande, skriver han. Tack för den. Sen har vi Niklas har donerat. Alexander, hur känns det att PDUIRL är under attack i UAE? UAE är i alla fall Förenade Arabemiraten.
Och IRL är in real life.
Ja, precis. Vad är TDU?
Det får Andreas svara på.
Keine Ahnung. PDUIRL.
Ah, Test Drive Unlimited får jag upp. Han brukar ju ofta referera till bilspel och bilar och sånt, men jag vet
inte. Är det en bilbana, någon sorts racingbana kanske? Vi har ju en del sånt i alla arabländer, Formula 1 och så vidare.
Det kanske det är, ja. Ja, jag är inte så brydd om faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Känns bra. Det här dumma araberna får lite, arabgojarna får lite straff för sina synder.
Det är väl lite, precis. Jag tycker också att det var lite kul att Amazon fick en smäll faktiskt. Vad vill säga. Sen har vi från Olof. Och så har vi från Johannes som skriver: Simon vet väl att världspolitiken styrs av Satan. Ja.
Är det så?
Nej. Nej, så enkelt är det inte. Det där är ju ett sätt att förenkla världsbilden väldigt mycket. Att bara säga, alltså att bara bortförklara allt med att det är liksom total ondska. Jag tror att Satan existerar, det är inte det. Men jag tror inte att det är liksom ett väsen som är någon typ av dockmästare som drar i trådar och styr. Så funkar det inte. Utan det är människor som gör såna här saker. Människor av kött och blod, de är liksom inte övermäktiga. Det är inte bestämt i förhand att de liksom inte går besegrade eller någonting. Utan det är människor som förvisso är onda, som gör vedervärdiga saker. Men de är bara människor. Precis som du och jag.
Det är väl ja, kanske inte riktigt precis som du.
Nej. Det där kanske jag gick för långt. Men det jag menar är att de är inte liksom
odödliga.
Nej, de är inte odödliga. Alltså de har sina svagheter och de gör misstag framför allt. Precis som alla andra. Okej, nu fick det en fortsättning. Det jag menar är att
politik är meningslös och Satan
styr. Ja, precis. Nej, men jag håller absolut inte med om det. Absolut inte. Absolut inte. Alltså jag anser att människan har en fri vilja. Och här, det han antyder är ju att människan inte har en fri vilja. Men det håller inte med om. Men alltså människan har en... Det här är en ganska intressant filosofisk fråga, det här med fri vilja.
Ja, hur definierar man, vad menar man?
Alltså jag ser det som att människan har en fri vilja som dock är begränsad av olika saker. Till stor del är ju den fria viljan begränsad av egna svagheter, vilket gör att människor tenderar att göra felaktiga val mot bättre vetande gång på gång och sådär. Men i grund och botten är det ju en fri vilja, definitivt. Det vill säga att vi kan välja vad vi ska göra och inte göra. En korrumperad frivilliga kanske man kan kalla det.
Jo, kanske en svag frivilliga hos många människor. Folk är viljesvaga och styrs mycket av incitament och vad som vilken information de får tillgång till och sådär.
Exakt, och det är ju ofta misstaget med politiska ideologier för övrigt. Alltså så här utopiska tankar som liberalism och marxism och sånt. Att de utgår ju på något sätt från att människan både, dels är frivillig men också på något sätt är fulländad och utan svagheter. Att människan har förmågan att alltid göra rätt. Typ liberalism, det är ju en sån här utopi där allt ordnar sig, bara alla får göra precis vad de vill. Då kommer människor att göra bra saker och samarbeta och allt kommer bara bli bättre liksom och så. Man tar inte hänsyn till att människan på olika sätt är ofullkomliga och gör felaktiga saker och sådär. Och samma sak med marxismen egentligen. Det är ju så här typ, ja men där, alltså hela idén med kommunism är ju att man ska ha en tid av diktatur för att få ordning och saker och ting. Men sen ska det bara liksom försvinna av sig självt och alla ska leva i någon typ av harmoni och total jämlikhet och dela med sig till varann.
Jo, det är väl det som är den riktiga kommunismen och det andra proletariatet, diktatur som ska vara.
Exakt.
En tillfällig övergångsperiod, men alltid har blivit permanent.
Och inte nog så ska de här diktaturen då lämna ifrån sig makten på något magiskt sätt, bara för att sen ska människorna som blir kvar inte ha någon som styr dem överhuvudtaget och ändå bara frivilligt se till att samhället är jämställt hela tiden. Så har jag förstått marxismen i alla fall, men jag kanske har fel. Men det är ju det här misstaget man gör, att människan har en frivilliga och dessutom är fullkomlig på något sätt. Ja, tack, stort tack till alla ni som har donerat, och nu ska ni få höra. Fortsätt stöd Nordfront och Nordisk Radios verksamhet med donationer, gåvor.
Ja, angående Swish kan vi väl säga att det verkar ju typ ha stabiliserats lite, typ att Swedbank är Sveriges mest efterblivna bank, så undvik den så borde det kanske gå bra att swisha.
Jo. Alltså ni som har fått problem efter att ha gjort det, alltså jag förstår, det är ju obehagligt och sådär. Jag vet, jag har haft problem själv med banker. Jag vet att det är lite obehagligt. Men i princip för er så är det inga problem att bara öppna ett konto i en annan bank och skaffa Swish där. Är förmodligen heller inget problem. Det har jag väldigt svårt att tro. Det verkar som att de har haft någon drive bara Swedbank att göra så här. Och att det är begränsat dit. Helt enkelt. Men samtidigt,
det är alltid bättre att köra kontant.
Exakt. Det bästa sättet som är tryggast för dig och eller framförallt för dig som donerar, det är ju att gå till en bankomat, ta ut kontanter, stoppa ett kuvert och sådär. Men jag förstår att många tycker att det är väldigt många steg och så. Men vill man vara helt säker, så gör den, alltså gå den vägen. Så länge det inte liksom stoppar dig från att stödja Nordfront fast du egentligen vill. För det är ju någonting man också upplever, att folk, det finns många som vill göra det, men just det här med kontanter, då blir det liksom ingenting. Men låt inte det vara ett hinder. Du bör ta ut kontanter regelbundet ändå för din egen skull och använda kontanter.
En annan sak folk faktiskt bör göra, eller som kan vara rimlig i alla fall, det är ju liksom ha två banker minst, typ en i reserv. Och det kan vara ett bra sparknep också, att man flyttar pengar från banken man har sitt lönekonto på till någon annan bank som man har sparkonto på. Liksom, och
ja.
Spara pengar så att man flyttar över pengar i samband med löning och bara varje månad och inte bara liksom förbrukar upp det man får in varje månad.
Precis.
Det var ett vanligt sparknep.
Bra råd.
Och då kan man donera från den reservbanken liksom. Så stör inte ens ekonomi om man får den nedstängd.
Precis. Lägg inte ditt öde i bara en bank händer, utan i din bankkonsumtion, eller vad man ska kalla det.
Ja, för det går ju väldigt snabbt om man har bank-ID och sådär, och bara skaffa konto på en till.
Ja.
Och det är inte så svårt.
Alltså för
och alla bankappar typ funkar ungefär lika, och ju fler man håller på med desto mer vänjer man sig.
Jo, för de allra flesta människor är inga problem att öppna ett nytt bankkonto.
Det enda som är drygt är typ när din huvudbank blir nedstängd och du måste liksom flytta över så här hyror och sånt som dras automatiskt varje månad.
Jo.
Men bortsett från det så är det ju lite skitsamma vilken bank man har.
Precis. Okej. Men stort tack i alla fall. Och som sagt, Swish fungerar igen. 070-073-8064. Och där kan ni ju skriva meddelanden och frågor förstås. Alla som har Swish vet ju hur det funkar. Kontanter, Nordfront box 52 772 22 Grängesberg. Där kan man gärna skicka med en lapp med en hälsning eller någonting. Och skriv även om ni har någon pseudonym eller så ni vill att vi ska använda när vi tackar. Eller om ni överhuvudtaget inte vill bli tackade kan ni också skriva det. Nordfront.se/donera. Där finns all information, inklusive hur man går tillväga för att donera med hjälp av kryptovalutor. Och det var allt för oss. Vi får se om tredje världskriget eskalerar eller fortsätter. Förmodligen kommer vi prata om Iran nästa vecka också. I alla fall lite grann. Det är svårt att säga att det kommer att ta slut. Vi håller koll under veckan på nordfront.se. Kommer att kunna läsa nyheter dagligen. Emellanåt även analyser och kulturartiklar och lite sådana där saker. Så är vi tillbaka med en ny livesändning igen nästa söndag som vanligt klockan 20. God kväll!
God kväll allihopa!
God kväll!